Idag ska vi prata om tro.
Ja visst.
Mm. Vad är tro egentligen?
Ja, och det kan man verkligen undra.
Välkomna till Axbergs församlings podcast Så på jorden.
Hej Elin.
Hej Thomas.
Hallå.
Det är ju så fin den där introlåten.
Ja, den är det.
Som vi körde. Ja, det är nästan som man blir lite tårögd.
Marie Fredriksson är hon som
ja,
bäst.
Ja, exakt. Mm. Det var länge sedan jag hörde den. Ja. Och länge sedan jag sjöng den, för det har jag faktiskt gjort också.
Ja, den är jättefin. Mm. Alltså, vissa låtar får man ju... Jag är så dålig på att lyssna på text på sånger, verkligen. Alltså, ja. Oavsett om det är svenskt eller engelskt så... Jag har lyssnat på hårdrock under hela min uppväxt och många av de texterna är ju ganska nu så här på äldre dagar på åldershöst när man kanske lyssnar om på en del så här som man har lyssnat på så, så lyssnar man på texten så kan man ju slås av antingen att texten är helt bedrövligt med ett jättekonstigt budskap eller att den är så fjantig.
Jaha, ja. Okej, jag tror du skulle säga tvärtom att den var väldigt... full av mening.
Ja, nej, men hårdrockstexter är väl sällan det. Men alltså jag gillar fortfarande hårdrock så. Hårdrock och klassisk musik är det jag lyssnar på.
Ytterligheter.
Ja, på ett sätt. Fast det någonstans som möts det, tänker jag.
Ja, jo, men mycket hårdrock är ju ganska melodisk och har absolut.
Precis, och det kräver... Ja, och det kräver... Oftast kräver det ganska duktiga gitarrister eller duktiga violinister på den klassiska stycken och sådär.
Ja, precis.
Så,
men nej, kanske man inte lyssnar på hårdrock på grund av texterna.
Nej, jag har aldrig gjort det i alla fall. Men det betyder också att det, många sådana här låtar som är på svenska som jag har missat att det finns ett väldigt fint budskap i texterna.
Mm.
Som till exempel, igår hade jag begravning. Ja, men du var ju med.
Jag var där.
Du var ju där båda två. Du sjöng ju. Och det var ju där du sjöng,
ja.
Till och med där, Elin. När du sjöng Stad i ljus.
Ja.
Det är Pi Bäckman, va?
Ja, det är det.
Som har skrivit den. Och är det inte det, det är väl någon sån här melodislag.
Det är slagelåt, ja, precis. Tommy Körberg...
Tom Körberg, ja. Slager, svenska vannan, eller?
Jag vet faktiskt inte. Nej. Det kan han ha gjort. Den är ju väldigt känd och omtyckt.
Ja. Och jag har aldrig lyssnat på texten först du sjöng den igår.
Nej, jaha.
Och då helt plötsligt så slog det mig.
Ja.
Den här passagen, för först hade jag bara tänkt lite. Ja, du vet så här, man tänker halva tankar. Man tänker inte för. Men jag tyckte det kändes kanske lite konstigt om skulle han slaga låt
på begravningen. Ja, det hade jag också tänkt.
Mm.
Jag tror vi tänkte samma sak.
Och men sen då när du sjöng och jag stod där framme och lyssnade så kände jag att det här är ju... Det är ju helt rätt.
Ja, eller hur? Det upptäckte jag också. Jag har inte heller tänkt på den texten. Dessutom så spelades den på min bästa kompis bröllop.
Okay.
Inte på själva vigselakten, men på festen som sista låt. För det är tydligen, båda i det paret hade pluggat i Linköping. Och där är det tydligen tradition att man avslutar alla liksom studentfester och så med att spela den låten.
Den låten?
Ja.
Jaha.
Sista låten för kvällen.
Stad i ljus.
Stad i ljus. Ja.
För den handlar ju egentligen om... Det handlar ju om det kommande. Det handlar ju om det himmelska Jerusalem.
Ja, i ett land utan namn sjunger man ju om.
Ja.
Och när livet är slut och minnena finns kvar. Och det är så här,
just det. Om man kommer till en ny stad som kommer bli ljus, så att säga.
Ja, exakt.
Den ljusa staden, stad i ljus.
Och ger mig liv där allting föds på nytt.
Ja, exakt.
Det, häftigt.
För jag hade tänkt så här, det är typ Stockholm eller någon sån här stad.
Ja, som New York, liksom, stad i ljus.
Som man ser på håll.
Neonljus.
Precis. Mm. Men det handlar ju om... Så det här budskapet har jag... Men igår så.
Uh-huh.
Så klarnade det.
Uh-huh.
Häftigt.
Kul.
Det himmelska Jerusalem tänkte jag direkt. Uh-huh. När jag började lyssna.
Häftigt.
Mm. Och sen nu Marie Fredrikssons tro.
Mm.
Och då är frågan, handlar den låten om tro tro. Den tro vi brukar prata om i den här podden. Eller handlar om någon annan tro.
Ja, till tro på något. Något.
Ja, kan det ju vara. Så kan det vara. Mm. Så tänker jag också.
Allmän framtidstro. Tro på sig själv. Ja. På sitt liv.
Exakt. Mm. Och det är det du säger nu. För man, när vi... Är du troende? Om man får den frågan... Alltså som präst så får jag den frågan som tur är ganska sällan. För
man utgår från.
Man utgår till och med. Ja, men det gör man faktiskt. Det finns ju en och annan faktiskt som har ställt den frågan. Mm. Det är ju en väldigt märklig fråga. För att det känns ju som en självklarhet. Att om man har vikt sitt liv till så att säga att leva i kyrkan. Mm. Och förkunna budskapet om tron.
Ja.
På Jesus Kristus, då skulle det vara väldigt märkligt om man inte trodde på det.
Ja, men verkligen, då blir det väl ganska ihåligt.
Verkligen. Det finns någon sån här gammalt ord för brödpräst, det finns något som man sa förut, tror jag.
Ja.
Och jag tror att det syftar på präster som på något sätt inte hade tron eller tappat tron eller aldrig haft den, men de var präster för att de ville ha mat,
alltså som ett yrke som vilket som helst,
precis.
Som ett jobb, ett kneg. Ja, det är ju lite sorgligt.
Ja, idag tror jag inte att det, jag tror faktiskt inte att det finns, jag kanske är naiv, men jag tror inte det, för att vi genomgår så mycket samtal, tester, prover som inte har akademisk karaktär utan rent så här, kyrkan väljer vilka de vill viga till präster.
Mm.
Sen att vår tro ser olika ut inom kyrkan. Alltså
ja,
den och har olika betoningar och olika saker som ligger en mer varmt om hjärtat och sådär. Så är det ju.
Mm.
Nu känner jag att jag bara hamnade som vanligt in i en sidospår som bar iväg ett ganska långt. Men jag tänkte bolla tillbaka till det du sa. Du sa ju någonting, tro på sig själv och tro på framtiden.
Tilltro, framtidstro.
Jo, och då tänkte jag ju så här. För att säga idag i Sverige att man inte att har du en tro? Då blir folk nervösa och börjar skruva på sig och tänker, är du religiös?
Ja, exakt.
För det är ju någonting negativt för väldigt, väldigt många.
Ja, ordet att vara religiös, det är ju... Ja, men det tror jag inte man ser sådär jättepositivt på.
Nej.
För det låter lite som synonymt med att man är lite lätt hjärntvättad och
korkad,
håller
till och
med, på
med
massa religiösa liksom riter eller har grejer för sig som man egentligen inte knappt vet vad de betyder.
Precis.
Så.
Men man är
flummigt liksom.
Flummig, hjärntvättad och lätt allmänt korkad.
Ja,
och sen behöver man är nog så pass svag människa som man måste tillgripa någonting så pass osäkert.
Drastiskt.
Ja, drastiskt eller osäkert som en ett kosmiskt gosedjur.
Ja, precis.
Man aldrig blivit vuxen.
Nej, och någon som talar om för en vad man ska göra och vad man ska tycka och tänka. Ja. Lite så.
Ja. Mm. Så alla svenskar, inte alla, men många, de skruvar besvärat på sig. Och de får frågan, är du troende eller tror du?
Ja.
Men jag tänker att alla människor borde ha en tro.
Ja, på någonting.
Ja.
Man kan inte... Ja, jag kan inte tänka mig ett liv utan någon tro. Liksom.
Nej.
Alla måste ju tro på något.
Ja, och tro på framtiden om inte annat. Men jag tänker så här, det var vi inne på förra gången, att det är många som har psykisk ohälsa av olika slag, deprimerade eller allmänt låga och sådär.
Ja.
Och då spånar vi ju lite fritt vad det kunde bero på. Mm. Och det finns ju säkert många olika anledningar till att man drabbas av det.
Mm.
Och jag tänker också att alla kan drabbas, och de flesta drabbas också av det under perioder av sitt liv.
Mm.
Och det tydliga bästa är då att man kan härleda till varför man mår dåligt.
Mm.
Det är ju värre när man inte har en aning om varför man mår dåligt men ändå mår dåligt.
Ja.
Och då tänker jag så här, tänk om det är så att det är massa olika kombinationer som har någon slags gemensam nämnare, att man saknar tro.
Mm.
Men vad händer med en människa som inte tror på framtiden för man tänker det går ett pipsvängen.
Mm.
Tänk, titta hur illa det är med allting och det politiska som händer i världen och all terror som ökar. Mm. Men jag törs inte tro på framtiden.
Nej, men visst. Alltså, saknar man någon sån tro överhuvudtaget, då blir ju liksom tillvaron ganska meningslös.
Ja.
Och sen kanske känna uppgivenhet.
Ja, men precis. Och sen tror man inte heller på sig själv.
Nej.
För att man har dåligt självförtroende. Ja. Och känner sig allmänt misslyckad. Alltså allt jag gör går ju ändå åt pipan.
Mm. Det är ingen idé med någonting liksom. Nej. Och sen, då ligger ju ångesten nära. Ja, men visst. Skulle jag tro.
Ja. Och till råga på allt elände så, kan man, så tror man inte längre på sina vänner.
Nej.
För man känner sig sviken.
Mm.
Och helt plötsligt då sitter man där som en vinklippt eller skadeskjuten anka.
Mm.
Och då behöver man ju hjälp att komma vidare.
Ja.
Och nu har vi ändå inte pratat om tron på Gud överhuvudtaget.
Nej, precis. Utan bara tro på någonting.
Ja.
Mm.
Så det är viktigt.
Det är jätteviktigt att ha en tro.
Mm.
Jag läste en artikel igår som Stefan Sundström hade skrivit.
Mm.
Eller en debattinlägg var det väl.
Mm.
Stefan Sundström, alltså artisten.
Mm.
Han är väl inte så aktiv längre, och det handlade, det var väldigt ärligt och utlämnade, och skrev, han skrev det att han själv och många av hans vänner som har alkoholproblem och kanske har tidigare haft viss framgång och lycka i livet, men nu på sin ålders höst har liksom tappat greppet. Och, men just då skrev han om det att många... Han sa själv, tror han inte på Gud, men han var ändå, han trodde på kyrkan, skrev man. Ja. Och att han ser många av sina vänner och så som kommer till tro och hittar en mening i kyrkan som de inte hittat någon annanstans.
Mm.
Och sådär. Så han, ja, det var väl ett inlägg i debatten kring utträden och allt det här som, liksom,
exakt,
som har präglat mycket av förra året. Nej, men det kändes skönt att liksom läsa det. Att, att även om man själv inte sa att han hade en gudstro, så hade han ändå liksom en tro på sammanhanget.
Ja.
Stort, om
man säger, men det är ju, det är ju bra. Det är positivt. Och det är
bättre än inget.
Ja, men det är ju det. Absolut.
Måste börja någonstans.
Mm. Mm. Och i en tid när jag läste precis samma sak, inte samma sak, men på samma tema i dagens Kyrkans Tidning.
Ja.
Nu ska vi se om jag kommer, du vet hon...
Anne Heberlein.
Ja, du läste det också.
Ja. Hon
lämnade kyrkan. Mm. Och hon är ju ändå teolog. Jag trodde faktiskt hon var prästvigd, men det kanske hon inte är.
Nej, men hon är teolog.
Teolog, disputerat i någon etikgreja. Mm. Och som har ju blivit känd för att hon har... att hon
är bipolär.
Bipolär, ja, precis. Så det har hon skrivit mycket om. Jag vill inte dö, jag orkar inte bara leva. Eller något sånt där.
Ja, precis. Mm.
Men hon har lämnat.
Mm.
Och fast det stod så kryptiskt, för jag lämnar för jag är kristen.
Ja, precis. Jag läste det både där och sen i häromdagen på något annat ställe också. Men det står ju så konstigt förklarat, för hon säger ju att hon lämnar för att hon är kristen.
Ja. Och det är indirekt som man tänker att svenska kyrkan står inte för kristendom längre.
Ja, det är väl där som hon anser då.
Ja. Och då undrar man på vilket plan då?
Ja, precis. Hon sa att jag sällar mig till den växande skaran av hemlösa kristna.
Ja, just det.
Så sa hon. Det är ju sorgligt tycker jag.
Jättesorgligt.
Jag vet inte var hon tror att hon ska hitta.
Nej.
Hitta den,
nej.
Ja, men den kristna gemenskapen om inte i svenska kyrkan.
Nej, men precis.
Eller om hon blir frikyrklig, det är väl en annan sak.
Då, eller katolik eller något.
Ja, men precis. Mm. Men en konstig anledning att lämna svenska kyrkan.
Ja, för alltså, man skulle kunna tänka, alltså, finns det inte tro i svenska kyrkan?
Mm.
Det skulle kunna vara en slutsats som man skulle kunna, att hon tänker så.
Ja.
Men det är ju så oprecis, det är så flummigt liksom. Antingen är det så att hon inte vill säga riktigt vad det beror på, eller också så ska man fatta det ändå. Man
får tolka själv, ja. Nej, hon i och för sig, så hon skrev väl att hon hade tyckt att hon hade blivit illa bemött också i debattinlägg och så.
Mm, det kan jag ju.
Men det är ju det måste ju ändå sägas vara från enskilda individer som skriver. Det kan man ju inte säga att hela svenska kyrkan...
Nej.
Ska klandras för att någon har uttryckt sig klantigt liksom,
nej, men jag tycker,
i en text.
Nej, men så tänker jag också.
Det är också en konstig anledning tycker jag att skylla på. Så.
För det finns ju många andra som kritiserar Svenska kyrkan också inifrån. Och jag tycker i och för sig att det är bra att man får prata om det som man tycker är fel.
Mm.
Men det vanliga är ju att man kritiserar kyrkan för, alltså, sådana som är väldigt superkonservativa, som tänker att det ska vara som det var någon gång förr.
Mm.
Som inte tror på utveckling.
Nej.
Utan de tror på det som var. Och många som också tänker kanske att man är emot samkönade äktenskap och tycker Svenska kyrkan är en av de enda få kyrkorna, stora kyrkorna i alla fall, världsvida kyrkorna som tillåter det.
Ja, precis. Och även religions dialog med andra religioner och sånt finns det ju många som anser att vi inte ska hålla på med alls. Nej, utan att man ska bara, men vi är här, vi är kristna och vi ska inte hålla på ens liksom snegla på några andra eller försöka ens samarbeta på något plan.
Nej, men precis.
Inte ens bara liksom stänga in oss.
Men det går ju inte.
Tycker jag. Det låter som på vissa. Nej, men det tycker jag, det går inte bra, tror jag. Då får man skygglappar och tappar världsuppfattningen om vad som händer runt omkring.
Och då känns det sorgliga är ju då att om kritiken finns, alltså det finns både bland de som är liberala som vill, vi har ju alltid trott, fast jag kan ha fel där, att hon Ann Heberlein har tillhört de mer framåt liksom progressiva, så har jag uppfattat henne. Men då hon, på något sätt så hamnar det i alla fall i samma av dem, även bland de här jättekonservativa som är emot massa saker, som tycker kyrkan är för flummig eller tillåter för mycket eller för progressiv eller för världslig.
Ja, jag vet inte vad hon exakt menade. Men
precis. Mm. Nej, men kyrkan ska inte bli en spegelbild av världen, men vi lever ju i världen.
Ja, så man kan inte stänga ut det där, liksom.
I världen, men inte av världen.
Mm. Exakt.
Precis. Vi pratar om tro,
ja. Mm. Precis. Jag tänkte på, jag läste i den här kyrkodagboken som vi har, om man ska återkoppla till det vi sa förut om att om man får frågan, är du troende eller religiös? Att det, idag också tycker jag att det krävs, det finns en allmän syn på att man ska ha bevis för allting.
Ja, just det.
Och saker man kan liksom ta på, och hur kan du tro på någonting som du inte har sett? Eller någonting som du inte kan liksom bevisa att det finns rent empiriskt.
Mm. Allt för vanligt.
Ja, precis. Men det här är väl i Bergspredikan som Jesus säger, saliga de som inte har sett men ändå tror.
Ja.
Ja. Så det, jag vet inte, det får man ju ofta liksom försvara, tycker jag.
Ja, men så är det ju.
Att man tror på något man inte har sett.
Jag tycker det är sånt stort feltänkt. Så man kan hitta många liknelser eller liksom paralleller på saker som man faktiskt tror på men man inte har sett.
Ska vi ta klimathotet? Nej, men det
finns ju.
Det finns ju de som hävdar att det inte finns någon växthuseffekt.
Ja, det finns det. Jag tror att den president som när vi släpper denna podd exakt detta nu installeras och han har väl uttalat sig om sådana saker.
Ja, det tror jag.
Men sen tänker jag att nu tappar jag tråden igen.
Ja, men någonting som man tror på som man inte
har sagt. Ja, men exakt.
Jultomt.
Ja, nej. Ja, men mina tankar. Du ser ju inte mina tankar.
Nej.
Men du märker ju av mina tankar beroende på hur jag, liksom, vad som kommer ut ur min mun eller hur jag agerar eller hur jag ser ut. Liksom. Ja. Mina ögon, mitt, om jag ler eller ser arg ut.
Kroppsspråk.
Men tankarna ser du ju faktiskt inte.
Nej.
Likadant med kärlek. Mm. Vi ser aldrig kärleken. Men man kan känna kärleken från sin partner till exempel, eller från sina föräldrar, syskon och sådär. Men man ser ju inte själva kärleken. Nej. Det går ju liksom inte att ringa in kärleken och ta den ur någon. Ta fram den i ljus och titta, här är kärleken.
Ja.
Det går ju inte.
Nej.
Exakt samma sak är med tron på Gud. Det går liksom inte att bara slita ut den och ta fram den och sitta, här sitter ju lilla Gud, eller stora Gud, eller hur man nu tänker.
Som med själen.
Exakt.
Den kan man inte heller se. Men det är ingen, de flesta tror inte att vi är själlösa. Nej. För det.
Nej, men så är det ju.
Men vad var det som sa, jag tänker alltså finns jag?
Det var ju Cartesius. Han har ju två namn.
Jag tänkte nog på någon vanligare.
Cartesius och han dog i Sverige. Han var ju Kristinas hov. Det är ju någonting med ergo sum est,
ja,
bla bla.
Exakt. Ja, ja. I alla fall. Bäst tankar kan man inte ta på, men det, ja. De finns ändå.
Precis. Mm. Mm. Och det är egentligen samma sak. Så, nej visst, vi kan inte bevisa Guds existens. Vi kan inte ens helt supertydligt lägga fram tvärsäkra empiriska bevis att Jesus har funnits som person på jorden.
Kan vi inte?
Nej.
Nej, det trodde jag nog att...
Nej,
eller att det fanns en man vid den tiden,
ja,
som gjorde
exakt.
Saker, typ.
Ja.
Eller som folk följde efter.
Ja. Ja. Jo, nästan alla seriösa forskare är överens om att Jesus, personen Jesus har funnits, men det finns inga, liksom sådär, när vi pratar empiri, ja, att det går verkligen att bevisa med, utom all tvivel, för tvivlet är det, han skulle kunna vara en helt konstruerad person, skulle vissa kunna hävda och komma väldigt långt med den argumentationen. Okay. För han finns inte med i så jättemånga källor. Nej. Alltså Bibeln förstås.
Ja, precis, det.
Och sen så finns han med i några få källor till. Och det, bland annat finns det ju en judisk historiker, Josefus, som skriver om Jesus och vid ett par tillfällen. Ganska lite i och för sig, men han var i sig en ganska skum figur, och hans så att säga historieskrivning handlar väldigt mycket om att rättfärdiggöra sina egna handlingar.
Ja.
Jag tror att han var med i det här upproret som var 70 någonstans efter Kristus och blev tillfångatagen. Och nej, de var inringade, och då det här finns det frågetecken på nu, men jag tror att de var ett gäng kvar, och sen så känner de att kampen är förlorad, vi tar livet av oss, och det gjorde de. Det finns det belägg för att man gjort på andra ställen, den här fästningen, den här Masada-fästningen till exempel, kollektiv självmord. Men Josefus tror jag inte var med där, han var med i något gäng, tror jag. Och då börjar de lotta dem, och sen så skulle man ju liksom skjuta sin kompis pang, eller skära halsen av, och sen skulle man sen skulle nästa skära halsen på mig, så, så att säga, så går det vidare så tills det börjar bli en kvar som sen ska, och när det var två kvar då lade han fram idén att, ja, precis, vi kanske ens ska kapitulera. Ja, så han fick ju lite dåligt eftermäle på grund av detta. Så, och jag tror att det mycket av hans historieskrivning handlar om att rättfärdiga sitt handlande och upproret och lite grann. Och, så. Och där finns han med,
Jesus.
Sen finns han inte med på så jättemånga mer ställen.
Nej.
Nu känner jag att vi också glidit lite bort ifrån.
Ja, men lite. Nej, men det är just att bevisa för försvara sin tro liksom, på någonting. Men utan då har man ju valt att tro på de där som finns, alltså på bibeltexten helt enkelt då, och
ja, men visst. Och alltså för mig har det aldrig varit ett problem. Alltså jag tänker aldrig de termerna, har Jesus funnits, alltså jag utgår från att han har funnits.
Ja.
Och så.
Ja, det gör jag också.
Ja. Men det som, alltså jag tror att alla med några undantag ändå skulle säga att personen Jesus har funnits.
Mm.
Sen vilken status han hade, det kan ju, det är en vattendelare.
Mm. Ja, men precis.
Hade han varit Guds son, var det en stor profet som hade, det ligger hunden och gnager här under på bordet. Eller var det en ledare som gjorde uppror mot romarna på något slags lokalt plan.
Ja.
En världslig ledare som man i senare tillfälle tillskrev en massa sådana här saker som Paulus sen gjorde. För det är Paulus som utformar, kan man säga, kristendomen till det blev.
Ja, det är väl där som, det är där det avgörs liksom om man kallar sig för kristen eller inte.
Ja, om man tror på Jesus. Ja,
precis.
Så är det. Men alltså för mig är det, jag har aldrig varit ett problem. Det finns en sån här klassiskt dilemma tanke som ploppar upp i romaner och lite, ibland lite så här. Och det är ju, vad skulle hända med tron, med kyrkan? Oftast kanske det har varit den katolska kyrkan där jag har stått på så här. Men alltså, vad skulle hända med kyrkan globalt? Om arkeologer hittade Jesu grav och Jesus Kristus låg, om man kunde liksom visa att det här är Jesus Kristus som ligger i graven, då skulle själva fundamentet till det som gör kristendomen unikt, alltså uppståndelsen, då skulle det försvinna.
Mm.
Och då menar man ju att det skulle vara själva nådastöten för kristendomen. Hela kristendomen skulle falla sönder och dö ut. Vad tänker du om det?
Om man skulle
skulle du tappa tron helt och tänka shit, jag har gått på en världens bluff?
Nej, för att det, då kommer jag tillbaka till tron på själen.
Mm.
Alltså att ifall nu Jesus liksom mänskliga kropp skulle hittas mm. i en grav, mumifierad ja, eller så, ja, ja. Antagligen. Nej, jag tror inte att det skulle... Det är klart man skulle haja till, men, mm. men alltså jag skulle kunna tänka mig att uppståndelsen kan ha skett ändå.
Mm.
Men att han lämnade sin mänskliga kropp och mm. kom tillbaka eller en mm. annan skepnad i så fall. Mm. Lite mer suddig i kanterna.
Ja. Ja, men det som du säger nu, det är ju... Det fanns en jättestor riktning inom den tidiga... tidiga, man ska inte säga kristendomen riktigt, men i den alla de här olika riktningar som fanns som trodde på Jesus Kristus det var ju många som tänkte så, och det finns ett fint ord för det, doketism, att Jesus hade det var en skenkropp, ja det är inte riktigt det du säger i och för sig, men man gjorde skillnad på det som var gudomligt och det som var mänskligt så tillvida att
efter bara i så fall hans död, tänker jag. Inte att han var där hela tiden.
Nej, utan, men precis.
Ja, han var ju, vi har ju sagt att han var ju 100% människa.
Ja, men det var.
Mm. Ja, men det... Jag tänker i så fall möjligen då efter sin död att han fick en annan
skepnad. Ja, men precis.
I så fall. Mm. Ja. Ja, men det är spännande. Jag skulle inte tappa tron.
Nej, det skulle inte jag heller göra. Det är klart att man skulle... Nu det här är en extremt hypotetisk fråga för det skulle aldrig gå att bevisa att det verkligen var Jesus som låg där. Men om man skulle, om det skulle vara så skulle jag ändå, precis som du, jag skulle ändå tro. Mm. Jag skulle vilja, innan vi börjar avrunda som det är högtid att göra, skulle jag bara vilja slänga in ett ytterligare sånt här dilemma som man kan fundera på.
Mm.
Vi går ju in nu, 2017 har vi ju faktiskt kommit in i, och det är ju Lutheråret det här.
Ja.
Det är reformationsåret, 500 precis. År är det, va?
Mm.
Sen Luther spikar upp sina 95 teser. Det är höst som det här kommer, så att säga, crescendot.
Ja,
på, och Lutheråret precis.
Man har väl smygstartat lite här och var. Men,
ja. Exakt.
Ja, det slänger med ett litet dilemma här för oss att fundera dilemma, på.
Ja, som jag själv har, inte så jätte på sista tiden, men under min utbildningstid så funderar jag faktiskt en del på det här. Martin Luther alltså.
Mm.
Han pratar ju om predestinationslära.
Mm.
Och det betyder ju att saker och ting är förutbestämt.
Ja.
Och det är ju inte samma sak som ödestro, det har vi pratat om tidigare.
Ja.
Men det här tänker man att Gud, inte något diffust öde, men Gud väljer att vissa människor blir troende.
Mm.
Alltså Calvin, som var samtida ungefär lite senare än Luther, där pratar man till och med om en dubbel predestination. Och då menade han att vissa människor är utvalda till att bli troende och andra människor utvalda till att bli fördömda, alltså otroende, alltså de alltså med ett modernt uttryck rena losers alltså på något sätt så. Han gjorde verkligen skillnad. Idag känns det här inte okej. Okay. Det känns väldigt konstigt, tycker jag.
Ja, det liksom eliminerar ju lite den fria viljan.
Exakt. Hela fria viljan försvinner i ett nafs. Och det gör de också i Luthers tanke. För han pratar om, inte en dubbel predestination, men han pratar om att människan är predestinerad.
Mm.
Förutbestämd till att, och då menar han att människan är förutbestämd till att vara troende.
Mm.
Fast inte alla.
Nej, okej.
Okay. Och utan att jag nu ska köra värsta långa utledning om Luthers teologi. Så, men alltså det här, att Luther kommer fram till det här, som jag tycker, han målar in sitt hörn, i alla fall med dagens mått mätt, eller synsätt. Men han kommer ju fram till det här för att han vill inte, själva grundtanken för Luther, det var att man kan inte, så att säga, förtjäna sin frälsning genom att göra goda gärningar.
Mm.
Alltså det handlar inte om att fjäska för Gud.
Nej, det var det väl om att köpa förlåtelse.
Ja, precis. Ah. Det ligger i det här häradet.
Mm.
Men jag menar, jag ger 10 000 i månaden eller 3 000 i månaden eller 50 kronor i månaden till välgörenhet, eller jag gör massa saker. Ah. Och det gör jag enbart för att jag vill bli älskad av Gud och bli frälst. Ja. Alltså. Låt sig, det går inte att göra det.
Att man måste förtjäna det eller på annat
sätt. Ja, han menar att det är gratis liksom, om man tror, säger Luther. Men han menar ju på att alla människor blir inte troende. Och det är, hans, liksom, det är så han löser det här Men det är jättekonstigt, nu kommer dilemmat. I en tid där vi upplever att kyrkan krymper, alltså globalt, i alla fall i västvärlden, synnerhet i Sverige, det tro är ett skällsord. Om det är Gud som väljer vilka som ska tro, då är det Gud som ligger bakom sekulariseringen.
Ja,
det blir följden av Luthers tanke. Och det kan man tycka är ett ganska stort dilemma faktiskt.
Det var, ja, det har jag inte tänkt på. Nej, då skulle Gud själv liksom stå för sin egen kyrkas
undergång.
Ja, precis. Ja.
Och det har man ju svårt att tro.
Ja,
mm. Nej, det var bara ett,
ja, men den där nöten får man ju
kan man fundera lite på.
Mm. Mm. Ja, vi nöjer oss så den här veckan. På söndag är det 11:00 högmässa i Hovsta kyrka.
Ja.
Och då kommer kyrkorådet.
Ja.
För ni ska ha möte efteråt. Och, ja, så det blir trevligt.
Mm.
Och du är där också.
Jag är där.
Håller i trådarna.
Jag håller i trådarna.
Ja.
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 Trevligt.
Trevligt.
Ja. Då kör vi nästa vecka.
Då kör vi nästa vecka
vidare
igen.
Vidare in mot våren.
Ja, precis. Ja. Ni får ha det så bra så länge.
Och tro.
Tro vidare.
Mm. Mm.
Hej då, hej då.
Hej då.
Önskan om en tid så ljus som friheten.